Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Krypterade telefoner i Ukraina-kriget. Granskning av attacken mot kärnkraftverket Zaporizjzja och blockering av ryska mediesajter i EU. Hur två svenska ingenjörer från Saab var med och hittade Ernst Shackletons Antarktis-fartyg Endurance. Hej och välkomna till Teknikveckan, Ny Tekniks podd där vi varje fredag berättar om veckans tekniknyheter. Jag heter Anna Orring och med mig idag har jag min kollega Anja Obminska.
Hej, hej!
Vi på Ny Teknik ägnar ju mycket arbetstid och funderingar nu åt kriget i Ukraina och hur kriget påverkar världen runt omkring oss. Vi har ju inte som de här breda nyhetsmedierna möjlighet att rapportera vad som händer varje stund, utan vi hittar teknikperspektiv att fördjupa oss i. Anja, vad skulle du vilja lyfta fram från den här veckan?
Något som jag fastnade för, och jag tror att jag vet att många av våra läsare också fastnade för, var min kollega Kalle Wiklunds artikel om hur Ryssland köpte in en väldigt dyr krypteringstjänst som kallas ERA. Och det här köpte de in för att kunna kryptera deras telefoner och säkra militär information. Men under invasionen av Ukraina så visade det sig att de krypteringstjänster slutade fungera. Så bland annat så ska en officer ha tvingats ringa över en okrypterad telefonlinje för att berätta om att de förlorat en rysk generalmajor i strid, vilket då ukrainsk underrättelsetjänst ska ha kunnat avlyssna. Och Kalle går i den här artikeln då in på vad som kan ha gått fel. En väldigt spännande, bra artikel.
Precis, och man kan läsa den på nyteknik.se. Jag tyckte det var väldigt intressant att ta del av en granskning som handlade om granskning av striderna vid kärnkraftverket Zaporizjzja, som amerikanska public service-organisationen NPR har gjort, National Public Radio. Och de här striderna bröt ut natten till den 4 mars och ledde till skador på byggnader inne i kärnkraftens område. Där finns det 6 reaktorer, det är Europas största kärnkraftverk. Och det som NPR gjorde var att granska bilder och filmer från den här natten och dagen efteråt. Det är så mobilfilmer, webbkameror, satellitbilder, alla möjliga tillgängliga bildkällor då, och för att kartlägga förloppet. Och det visade sig då att kärnkraftverket utsattes för betydligt större risker än vad man först trodde. I alla fall jämfört med vad FNs atomenergiorgan IAEA sa vid de första pressträffarna dagen efter och dagen efteråt. Och det går att läsa mer om den här granskningen på nyteknik.se. Men en sak som jag tycker, förutom själva granskningen, så det är intressant det här arbetet att med hjälp av bilder och annan bilddata kunna i efterhand kartlägga ett förlopp som till en början är väldigt svårt att överblicka, som det ofta är i krig då, såklart. Och jag tror att vi kommer få se många sådana kartläggningar och granskningar av enskilda händelser nu under Ukraina-kriget. Det finns ju alltid motstridiga uppgifter. Vem har gjort vad vid attacker och strider? Det finns ju många sätt att gå igenom det i efterhand. Jag tror vi kommer se väldigt mycket av det. En annan intressant nyhet som också rör kriget i Ukraina och som fortsätter att diskuteras nu de här dagarna, det är EU-beslutet att blockera de ryska mediesajterna Russia Today och Sputnik i Europa. Och det här beslutet har lett till att alla svenska teleoperatörer har genomfört den här blockeringen. Du har skrivit om det här, Anja, vad handlar det om?
Ja, precis, det är jag och min kollega Kalle Wiklund igen då, som har tittat lite närmare på det här. Och precis som du säger, bakgrunden är att Europeiska rådet har meddelat att medlemmar i EU ska blockera ryska medier då, som till exempel RT och Sputnik News. Och det här är något som svenska Post- och telestyrelsen kort efter då sa att svenska operatörer måste börja göra. Och det har de ju också följt.
Ja, och det är Sverige och övriga länder i EU då. Och svenska kulturministern och myndigheten då, PTS som du sa, de har ju sagt att det här är förenligt med både med nätneutralitetsförordningen och även med andra lagar och som svenska grundlagar. Men det finns ju de som inte håller med. Vilka är det och vad är argumenten?
Ja, en av dem som kanske har gjort sin röst mest, eller en av de högsta, liksom, vad ska vi säga, de som har höjt sin röst mycket i den här frågan, är bredbandsleverantören Bahnhofs vd. De vänder sig emot det här beslutet och vd menar då att det här kan leda till en slags kapprustning av nätcensur. Han menar att det rätta motmedlet mot den här typen av sajter är ju mer öppenhet och demokrati, anser han då, inte mer censur och blockering. Men sen undrar han också om det här beslutet ens är förenligt med informationsfriheten som vi har inskriven i den svenska grundlagen. Så han vill att det här ska förtydligas. Och vi har också pratat med andra som ser en risk för att det kan bli en oroväckande gallring av vad som är rimlig information och inte, och vem är det som ska bestämma vad som får och inte får finnas på internet. Det är nog ingen som inte tycker att propaganda är ett problem. Men frågan är alltså, är det här rätt väg att gå? Och också, var ska det sluta om det är den här vägen vi har börjat vandra?
Precis, och skälet då till det här beslutet är just att de här sajterna ska sprida rysk propaganda till människor i Europa. Och då finns det debattörer i Sverige som har sagt att vi måste liksom höja vår blick och inte bara titta på hur det ser ut i Sverige, utan att den här propagandan når ju även grannländerna runt Ukraina och runt konflikten, och att där gör en mycket större skada än den kanske då gör i Sverige, även om den kan göra skada här också. Men det är en högst problematisk fråga, får vi säga. Och vi kommer fortsätta följa, och debatten kommer säkert fortsätta. Då lämnar vi för tillfället Ukraina-kriget. Den 5 mars i år så gjordes ett fynd på 3000 meters djup i Antarktiska oceanen som fick uppmärksamhet över stora delar av världen. Anja, vad var det man hittade?
Ja, det var ett över 100 år gammalt fartyg i trä som kallas Endurance. Det sjönk 1915, och det har alltså dröjt fram tills väldigt nyligen innan man återfann det. Det har skett expeditioner tidigare och försöka lokalisera vart det fanns. Men först nu så har man alltså hittat det här skeppet.
Och Endurance var ju alltså expeditionsfartyget för upptäckaren Ernst Shackleton, Sir Ernst Shackleton, som skulle utforska Antarktis. Och de fick ju helt enkelt överge fartyget i packisen där det hade kilat fast sig. Och ta sig därifrån på andra sätt. Det är en mycket spännande historia. Vi ska inte dra den här nu, men i alla fall, fartyget blev kvar och är nu hittat. Den här expeditionen som hittade fartyget, de är fortfarande ute till havs och på väg till Sydafrika, tillbaka till sin hamn där. Det finns två svenska medlemmar ombord. Du nådde dem för en intervju över satellittelefon. Vilka är de och vad hade de för roll i den här expeditionen?
Ja, det är alltså två svenska ingenjörer som är med på expeditionsfartyget och som har varit en del av teamet på expeditionen helt enkelt. Och de jobbar på försvars- och säkerhetsföretaget Saab. De är specialiserade på autonoma undervattensfarkoster. Och det är Lars Lundberg som är expert på hårdvara och kollegan Thomas Andreasson som är expert på mjukvara. Skälet till att de var med är att det har varit två undervattensfarkoster från Saab med på den här expeditionen. Den här farkosten kallas Sabertooth, och det är den som man har använt för att hitta och filma och dokumentera det här vraket.
Och vad var det som de här undervattensrobotarna klarade av som var avgörande då för att hitta fartyget?
Ja, om jag förstår ingenjörerna rätt så kan vi säga, alltså framförallt ska jag kanske säga att för några år sedan så gjorde man en expedition. Syftet var samma sak, försöka lokalisera fartyget Endurance, och det lyckades man inte med. Och då hade man en annan autonom undervattensfarkost som man tappade kontakten med, och så tappade man all data. Så den här gången så använde man då Saabs undervattensfarkost, där man dels hade en fiberoptisk kabel som gjorde att man kunde få sensordata i realtid och processa det direkt. Men den här kabeln har ju också funkat lite som en livlina, så hade man liksom, hade det funnits en, lite som en plan B helt enkelt, att risken för att liksom tappa farkosten minskade tack vare det också. Men sen har Lars Lundberg då, en av de här två Saab-ingenjörerna jag intervjuade, förklarat att Sabertooth kan operera i alla frihetsgrader. Alltså det spelar ingen roll om det sjösätts i en tunnel eller i ett hål i isen. Och med traditionella autonoma system så har det varit svårt att få ett tillräckligt stort område isfritt för att göra en sån här undersökning. Men det har den här farkosten kunnat göra. Och det här sökområdet var 300 kvadratkilometer, så det är ju ett ganska stort område. Sen pratar de också om att, alltså en torpedliknande, om man tittar till form och så, undervattensfarkost liksom behöver röra på sig hela tiden för att vara stabil. Och det behöver inte Sabertooth, är ju inte utformad på det sättet. Och det finns bild precis på hur det här farkosten ser ut på sajten. Men det är ju nästan lite som en Alltså jag väldigt förenklat ser ju nästan lite ut som en knallgul bräda mer. Alltså snarare än något torpedliknande.
Vad sa ingenjörerna själva om att de faktiskt hade lyckats hitta fartyget?
Ja, de var förstås väldigt glada. Vad roligt, för att de var ju ärliga med att de inte var så säkra på att det här skulle lyckas. Och att en expedition har ju sin tidsbegränsning, så att de berättade att stämningen i början av expeditionen hade ju varit god och optimistisk. Men så nu hade de ju börjat närma sig liksom slutet på expeditionen, så att stämningen var ju inte lika god. För att nu började liksom, tiden började rinna lite ur sanden. Så de hann ju liksom med det de hade jobbat för. Och det var de ju inte så säkra på att det skulle gå, så de var jätteglada.
Så det var lite, de hade en deadline att jobba emot helt enkelt, men klarade den.
Ja, precis.
Ja, fantastiskt. Vi har ju sett bilder från den här expeditionen. Det har ju presenterats för världen. Och det ser äventyrligt ut med, det är mycket hav och is och vågor och umbärden. Inte lika illa som Shackletons ursprungliga expedition, men ändå spännande. Om det hade gått, Anja, hade du velat åka med i en ubåtsfarkost när jag får titta på det här fartyget?
Alltså jag tror faktiskt det. Jag hade, nu när jag liksom pratade med ingenjören, så det lät så otroligt spännande och roligt. Det finns liksom alla komponenter. Det är ett äventyr, en upptäcksfärd, och alltså måste ha varit jättehäftigt att vara med om det, även liksom om man inte kan vara med hela vägen ner. Så ja, jag tror faktiskt att jag skulle säga ja.
Jag säger också ja. Vi ska säga då att det var ju ingen människa där nere nu, och man får inte röra vid fartyget. Det är skyddat och det finns restriktioner, och man får ju såklart inte plocka med sig och ta upp saker där heller. Det de ska göra nu med all information de har samlat in, vad är det för någonting?
Ja, men bland annat tack vare då den här undervattensfarkosten som bygger på svensk teknik, så ska man kunna bygga en 3D-modell av vraket. Så det kommer ändå vara så att många kanske kommer kunna studera det. Även om man inte kommer kunna få vidröra det verkliga vraket. Men att man kommer kunna se hur det ser ut och undersöka och så vidare.
Ja, men mycket spännande att på det här sättet liksom knyta ihop historien. Och det är ju något med vrak som är oerhört intressant. Oklart lite varför, för mig i alla fall. Jag har svårt att formulera det.
Ja, men det är en av de nästan roligaste sakerna, och det som också har lyfts fram i den här expeditionen som är väldigt roligt, är att det här vraket, vi säger vrak, och då ser man ju gärna framför sig någonting som är liksom väldigt kanske trasigt, men det visar sig vara så välbevarat att till och med målarfärg fanns kvar, vilket gör det ännu häftigare.
Precis, det har bevarats väldigt väl i det här antarktiska oceanen, i det vatten som finns där. Idag är det fredag, och för den som vill tänka på annat ett tag än kriget så pågår ju andra saker i världen. Och idag startar försäljningen av Apples senaste version av budgettelefonen iPhone SE. Vi har testat den, eller vår kollega Kalle som vi gjort mycket reklam för i det här avsnittet, han har gjort det, och du kan läsa hela testet på nyteknik.se idag. I nästa vecka, om vi ser framåt oss, så publicerar vi ett större jobb om batteri. Tillverkaren Northvolt som faktiskt nu ska börja tillverka batterier också efter många år av planering och bygge. Det här ska ske i Skellefteå. Vi har varit där och hälsat på, fått komma in i fabriken och se på allt som går att få se, som vi får titta på. Samtidigt då så presenterar företaget fler och nya fabriksatsningar i snabb takt i Sverige och andra delar av Europa. Så läs mer om det här nästa vecka i Ny Teknik. På tisdag nästa vecka så kommer nästa avsnitt av podden Ny Teknik möter, och där är det elbolaget Tibbers medgrundare Daniel Lindén som intervjuas. Vi kan inte sitta och vänta på ny kärnkraft, säger han i intervjun, och missa inte det om du är det minst intresserad av elproduktion, elpriser och elsystem. Anja, sist då, nu i veckan så publicerades fjärde avsnittet av Ny Tekniks podd Amaras lag, som ju du är med och programleder. Vad handlade veckans avsnitt om?
Ja, veckans avsnitt handlar om Google-historik. Vad är det egentligen vi delar med oss när vi googlar? Hur mycket vet Google om oss? Och mina kollegor Simon och Victor har också skrivit ut sin sökhistorik och delat den med varandra. Så det görs en del intressanta och roliga analyser utifrån det. Men vi pratar ju också om vad du kan göra för att surfa säkrare och skydda din personliga data.
Yes, och där kan man lyssna på om man, det kan man lyssna på om man är intresserad av att, vad någon kan googla på natten till nyårsdagen helt enkelt. Och massa andra saker. Tack Anja för att du var med i podden idag. Tack till dig som lyssnade. Teknikveckan är tillbaka nästa fredag. Klicka gärna på prenumerera för att inte missa något avsnitt. Hej då!
Hej då!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.